Jag kan inte sluta gråta. Benen bär mig knappt och läkaren som nu är den enda personen på jorden som vet min största hemlighet tittar på mig med medlidande. Jag känner att han tycker synd om mig och att han vill nog ge mig en kram, men jag tror han är för professionell. Så istället ger han mig det varmaste handslag man kan ge. Man skakar ju som vanligt hand med högra handen. Men det han gjorde var att sen lägga sin vänstra hand ovanpå min hand och kramade om den. Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut. There are places I remember. Jag är lyckligt lottad med att ha haft en trygg och fin uppväxt med två föräldrar, en lillebror och en lilla syster. Vi är väldigt bra på att säga att vi älskar varandra och än idag så avslutas de flesta telefonsamtal med en familjemedlem med orden: vi hörs, älskar dig. Men trots det så har mitt liv präglats av oro. En oro som ständigt slår krokben för mig och irriterar mig så mycket att om oron hade varit en person så hade jag nog inte tvekat på att slå ihjäl honom. När jag ligger på min dödsbädd så vet jag att det jag kommer ångra allra mest i livet är att jag oroat mig så mycket. Att oron förstört så många stunder och dagar för mig. Jag försöker lyssna på min pappas klassiska mening som P.O. Enquist myntat: Emil, en dag ska du dö, men alla andra dagar ska du leva. Men så fort jag lärde mig att saker och ting har ett slut, jag måste väl ha varit kring 5-6 år, då jag insåg att de jag älskar kommer att dö, så drog orosmaskineriet i min hjärna igång. Och det har inte stannat upp en enda dag sedan dess. Jag hade alltid svårt att somna under uppväxten. Jag låg och oroade mig och övertänkte och ofta låg mamma eller pappa bredvid och hade det omöjliga uppdraget att försöka söva mig. En kväll när det tog ovanligt lång tid för mig att somna så sa min pappa skämsamt: men Emil, ska jag gå ut i vedbon och hämta ett vedträ och slå dig i skallen så du somnar? Jag ska då ha svarat: ja, gör det pappa, men slå inte så hårt bara så jag dör. Då har man svårt att sova på riktigt. Om ett vedträ i skallen låter som en befriande lösning. There must be lights burning brighter somewhere. If I can dream of a better land right now. En tanke som ofta höll mig vaken var att Caesar skulle dö. Caesar var vår hund, en golden retriever född 1993. Han var 2 år äldre än mig och min allra bästa vän. Det finns bilder när han har tassarna på mammas mage när hon är gravid med mig. Det finns videoklipp när jag som bebis kör över honom gång på gång med min Laragåvagn. Men han älskade mig i alla fall. Så pass mycket att när mamma och pappa drog mig i pulka över de vackra havsisarna i Luleå skärgård och det körde förbi en skoter så ställde sig Caesar alltid över mig och släppte inte blicken på skoten förrän den passerat. En dag fick jag lära mig att Caesar kommer dö, långt före oss andra, och den tanken kunde jag inte släppa. Jag grät mig till sömns vissa kvällar och jag grät i skogen utanför stugan. Pappa fick övertala mig att komma in. Och hur mycket jag än oroade mig för Caesars död så hjälpte det inte. Caesar dog ändå till slut. Jag var 12, Caesar var nästan 14 och hade cancer och behövde avlivas. Han hade precis som många golden retrievers problem med höfterna och såg gammal och trött ut. Men just den dagen han skulle få somna in hos veterinären, Cesars sista dag i livet, då var han så pigg och glad och det gjorde så himla ont att se. Pappa hade köpt det största benet på djuraffären och Cesar hade the time of his life ute på våran gård i Piteå. Nu får ni säga hej då till Cesar, sa pappa. Jag minns hur jag kramade honom och satte örat mot hans bröst för att försöka spara minnet av hur det kändes när Cesar levde. Jag hörde hans djupa, ståtliga andetag. Jag luktade honom mellan ögonen och den doften är än idag en av mina favoritlukter. Den och ett sommarregn i Luleå skärgård. Cesar och pappa åkte och en bottenlös sorg och panik sköljde över mig. En stund senare kom pappa tillbaka. Han öppnade kåpsläpet och där i sin bädd låg Cesar. Jag la örat vid hans bröst igen och det enda som hördes var min tinnitus. Cesar var nu borta för alltid. Pappa kändes lugn och samlad, men i efterhand berättade han att när han burit in Cesar till veterinären eftersom Cesar inte kunde gå i trappor på grund av hans dåliga höfter, så hade han känt så lätt, som att han försökte hjälpa till. Men när pappa sen skulle bära ut hans släckta kropp från veterinären var det som att bära en säck potatis. Tänk att exakt samma kilon kan upplevas så olika att bära, med och utan liv. Cesars nos hade på väg ut i bilen hamnat i samma höjd som pappas ansikte. Och det var när hans sista andetag blåses ut mot pappas kind som lugnet tog slut hos min pappa och han tömde allt han hade i tårkanalerna.
Ett stilla regn fyller spåren efter mina steg. Ett stilla regn.
Jag är 20 år när jag till slut inser att jag behöver hjälp. Att jag inte kan bära allting själv. Läkarmottagningens växel öppnar 08.00. Jag ringer 08.10 och hör ett färdiginspelat meddelande som säger att växeln nu är full för dagen. Försök igen imorgon. Så dagen efter är jag snabbare. Jag ringer 08.04 och samma färdiginspelade meddelande spelas upp igen. Sen är det helg och växeln är stängd. På måndag morgon ringer jag prick 08.00 och får till slut prata med en person som bokar in en läkartid åt mig drygt en vecka senare. Många experter ber en ofta gå tillbaka till sin barndom för att se om problem man har som vuxen kan komma från barndomen. Jag har svårt att tro det i mitt fall, men när jag börjar luska i den så hittar jag minnen, precis som många andra, som man gärna bara vill glömma. Jag trivdes inte alls på förskolan. Varför vet jag inte riktigt. Jag har bara ett enda minne av förskolan och det är inget fint minne. Vi ska ha Lucia-tåg och min moster Mirelle hade sytt en fantastiskt fin pepparkaksgubbe direkt till mig. Exakt en sån jag hade önskat mig. Men när jag kommer in i klassrummet på förskolan så ser jag till min fasa att det bara är fullt med tomtenissar. Och så som jag minns det så ropar alla i kör, en pepparkaksgubbe, samtidigt som de pekar och skrattar. Och efter det så minns jag inget mer. Jag måste ha fått en blackout. Mamma har berättat att en gång när hon skulle hämta mig på förskolan så fick hon se en vägg med teckningar som vi barn hade ritat. Det var precis det man förväntar sig. Regnbågar, blommor, katter. Alla med den gemensamma nämnaren att de var färgglada. Förskolläraren säger till min mamma, här är Emils teckningar. Mamma ser mina verk. Alla mina teckningar var kolsvarta. Slarvigt ritade streck huller om buller med en och samma penna. Som en The Grudge-unge skulle ha ritat i en skräckfilm. Om mina barn hade ritat något så obehagligt idag hade jag försökt hitta en lägenhet åt dem inne i stan. Men min mamma är lite tuffare än jag och tog där och då, med mina kolsvarta teckningar i handen, beslutet att Emil ska aldrig mer till förskolan. Och så blev det. Istället för förskolan fick jag hänga med pappa till kontoret i Luleå. Där tittade jag på film och spelade MS Röj, harpan och pinball på datorn. Andra dagar var jag hemma med min mamma som jobbade kväll med folk med funktionsnedsättningar. Förskoletiden, fast utan förskola för min del, passerade i mitt liv. När jag sen började mellanstadiet så gick det rätt bra för mig. Jag trivdes i skolan. De svarta teckningarna upphörde, men istället så kom något annat svart in i mitt liv. Alltså något riktigt mörkt. Ibland har jag tänkt, det kan väl inte varit så här sjukt som jag minns det. Men jo, gång på gång får jag det bekräftat av mina gamla klasskompisar från Norrmalmsskolan i Piteå att jo, precis så illa var det faktiskt. Hade det som hände på Norrmalmsskolan hänt idag så hade det stått att läsa om i Aftonbladet och Expressen. Eller så hade det blivit en Lundsberg liknande SVT-dokumentär på bästa sändningstid. Och allt det här nya bidrog inte direkt till att stilla lilla Emils redan stora oro.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
På Norrmalmsskolan fanns en tragisk tradition att åttorna och niorna skulle, som man kallade det, plocka sexorna och sjuorna. Det vill säga, de äldre skulle på ett eller annat sätt skada de yngre. Fegt som fan om ni frågar mig. Jag minns hur jag en gång gick genom korridoren till kafeterian och det var en massa blodfläckar, både på väggar och golv. En i nian hade dunkat min klasskompis huvud i väggen så att han fick åka till akuten. En annan gång fick ambulansen komma till snöhögen där vi lekte herre på täppan efter att någon hade blivit nedslängd. Eller för att niorna kört högen på bögen för länge. Högen på bögen innebär att så många som möjligt la sig ovanpå, gärna en så liten kille som möjligt, så att han inte fick luft. Som 12-åring var högen på bögen min absolut största mardröm. Våldet på skolan var brutalt. Elever bröt ben, blev misshandlade och en kille hamnade länge i rullstol. När jag tänker tillbaka på allt så var det helt galet. Skolan borde ha gjort mycket mer för att stoppa allt. Jag påverkades av våldet, men var personligen relativt förskonad rent fysiskt. Det är klart att jag blev slagen, knuffad, slängd in i skåp, men det var ju mest vardagsgrejer. Jag bestämde mig tidigt för att hålla låg profil. Jag gjorde lite som man sett i fängelsefilmer. I just wanna do my time. Jag var inte kaxig, jag tittade inte någon i ögonen och gjorde mig så liten och obetydlig som jag bara kunde. På Norrmalmsskolan fanns det vid den här tiden två killar som jag var allra mest rädd för. Jens, som egentligen heter något annat, var stor, stark och fullkomligt livsfarlig. Han höll ofta till på den gigantiska snöhögen mitt på skolgården. En dag samlade han hela skolan för att han hade något viktigt att meddela. I händerna höll han två svarta mössor med något eldliknande mönster på. Mössorna var i princip identiska. Enda skillnaden var att ena hade ett blått mönster och den andra hade ett rött mönster. Från toppen av den stora snöhögen sa Jens till oss: när jag har den blåa mössan på mig så behöver ni inte oroa er. Då är jag snäll och lugn. Men när jag har den röda mössan på mig, då ska ni passa er. För då är jag arg och elak. Och arg och elak var Jens med sin röda mössa. Jösses Amalia, jag minns när vi sexor hade det trevligt uppe på snöhögen och mitt i allt hör man någon pojke ropa för full hals. Precis som att han är med i någon riddarfilm. Jens kommer! Han har sin röda mössa! Sen ser man Jens komma kutande som en urukai från Sagan om ringen mot snöhögen och vi flyr alla i panik. Som när en vithaj simmar genom ett fiskstim skingrar vi oss för att undvika Jens vrede. Så här i efterhand så känns det lite korkat av Jens att varna alla om hans mössituation. Det hade ju varit bättre att hålla det för sig själv så hade han oftare kunnat få till högen på bögen på någon stackare. Men jag antar att det var någon slags psykologisk krigsföring som han använde sig av för att sätta skräck i oss, vilket man kan respektera kreativiteten i. Utöver Jens så hade vi Kevin, som också heter någonting annat i verkligheten. Kevin var den som jag var allra mest rädd för. Han hade något i blicken som gjorde mig livrädd. Den var verkligen iskall. Som att han var kapabel till att göra vad som helst. Och det var han nästan. En dag bestämde sig Kevin för att ta med sig en soft airgun till skolan för att skjuta oss sexor och sjuor med. Och det gjorde han. Minns ni hur jag sa att om detta hade hänt idag så hade det stått om i Aftonbladet? Till slut kom en lärare ut ur ett klassrum och sa något i stil med Kevin, ge mig den där. Sen var skjutningen över. När jag kommer till mottagningen en vecka efter mitt samtal möts jag av en läkare som på alla tänkbara vis ser ut som en klassisk läkare. Det går helt enkelt inte att föreställa sig honom i andra kläder än läkarkläder. Han frågar mig hur jag mår och jag försöker verkligen förklara. Och när jag är mitt uppe i förklaringen så tycker jag för första gången synd om mig själv. Det är som att jag ser och hör mig själv utifrån och jag slås av att det hela låter väldigt sorgligt. Jag är alltså 20 år och har hela livet framför mig och jag ser och känner bara mörker. Jag tänker, så här ska ingen behöva må. 7 år innan besöket hos läkaren har jag precis börjat högstadiet. Jag var rätt slarvig när jag gick i skolan. Jag hade sällan med mig pennor och fick ofta låna av tjejerna. Ofta Daniella. Tack Daniella, som faktiskt heter Daniella på riktigt, för alla pennor du har lånat ut till mig. Jag är skyldig dig några. En dag när jag i vanlig ordning glömt pennan så röt min lärare ifrån och sa att Emil, nu är det färdiglånat med pennor. Nu får du gå och hämta din egna. Det här låter kanske inte så märkvärdigt, men där och då kändes det som att min lärare skickade ut mig i en zombieapokalyps. Jag var fullkomligt livrädd att bli plockad, att tvingas möta någon av niorna på väg till mitt skåp. Och på väg mot skåpet genom den långa, långa korridoren så ser jag såklart Kevin komma och gå där. Han är själv och min hjärna går på högvarv. Shit, okej, lugn, tänk inte på honom, titta ner i golvet, titta åt sidan, se tuff ut men inte för tuff, se svag ut men inte för svag. Jag minns att jag också tänkte, han är ju själv. Han skulle aldrig skada mig nu utan en publik som han kan bjuda på en show. När jag precis är i höjd med honom och jag tror att jag klarat mig så hockeytacklar han in mig i ett gammalt element och där blir jag liggande, chippandes efter luft i flera minuter. Jag minns att jag var ganska nöjd med utfallet ändå. En tackling var inte så farligt. Sen fick jag skäll av läraren för att det tog en sån tid att hämta pennan. Men tjalla, det gjorde man aldrig. Jag säger ju det. Att gå på Norrmalmsskolan kändes lite som att vara med i en fängelsefilm. I'm coming home, I've done my time. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. Tie ribbons round the old tree. Jag såg Kevin för 3 år sedan stå vid en bankomat i Piteå. Han var nu mycket mindre än jag och jag blev väldigt sugen på att hockeytackla in honom i den där bankomaten. Det gjorde jag såklart inte. Jag hade fått höra att en familjemedlem till honom gått bort när han var barn och att det förmodligen bidrog till att han var så taskig mot folk. För så är det ju. Mobbare är inte lyckliga och en del av mig tyckte rätt så synd om honom. Ska tilläggas att mina föräldrar aldrig riktigt visste hur illa situationen på skolan var. För hade de vetat det är jag övertygad om att de hade gjort allt i sin makt för att stoppa det. Mina föräldrar har något som jag beundrar och som jag försöker ta efter. De ser till att problem på ett eller annat sätt blir lösta. Och särskilt om det handlar om en familjemedlems situation. De ger aldrig upp. Till sist kom ändå den stora dagen då min klass skulle börja 8:an. Jag minns att jag kom tillbaka från sommarlovet och folk chockerades över min mörka målbrottsröst. Äntligen skulle vi slippa bli plockade av de äldre eleverna. Nu var det, enligt traditionen, vår tur att plocka de yngre. Men så blev det aldrig. Att det var min klass som bröt kedjan av idiotiskt våld och galna trakasserier är jag väldigt stolt över. Men om ni någon gång åker förbi vackra Pite så kan ni åka förbi Norrmalmsskolan i centrala stan och tänka att i de där korridorerna har Emil Hansius varit jäkligt rädd. När jag var liten så sa jag till mamma, har du tänkt på att det aldrig kan vara helt tyst? När man till exempel leker kurragömma så hör man alltid något ljud. Jag har haft tinnitus så länge jag kan minnas. Min gissning är att jag fick det på grund av massa öroninflammationer som barn. Min tinnitus kommer jag nog aldrig bli av med, men någonting som jag hoppas kunna bli av med någon gång i mitt liv är min hypokondri. Jag har egentligen så länge jag kan minnas oroat mig för olika sjukdomar. Och jag har nästan aldrig haft någon utan allting bor inne i mitt huvud. Om någon till exempel hade sagt till mig att nu går den galna örsnibbssjukan runt i Norrbotten, då kan ni ge er tusan på att samma kväll kommer jag oja mig för att jag har så ont i mina öronsnibbar. Det vill säga, allt sitter i min stackars hjärna och det är bara upp till mig att försöka ta bort det och det är någonting jag jobbar med varje dag. Jag gick ut 9:an med okej betyg men hade ingen aning om vad jag ville gå på gymnasiet. Det kloka är att välja samhälls eller liknande, för då finns det så mycket att välja på om man vill plugga vidare, hörde man många klasskompisar säga. Jag och mina föräldrar gick på öppet hus på Strömbacka skolan i Piteå, men inget kändes intressant. När vi till sist kom till estetmusikprogrammet såg mina föräldrar någonting hända med mig, som att en liten gnista tändes. Jag sökte och kom in. Jag minns första dagen på skolan då jag mötte mina klasskompisar som jag skulle gå tillsammans med de närmsta 3 åren, att jag tänkte för mig själv, fan, jag känner mig som pepparkaksgubben igen. Jag tyckte där och då att mina klasskompisar inte såg ut som jag. Nej, de här var annorlunda. De hade en massa olika hårfärger, det var emo-stil och det var hårdrock. Och många stack ut på ett eller annat sätt. Jag tänkte direkt att det här går inte. Här kommer jag inte passa in. Och jag minns att jag förtvivlat redan första dagen sa, jag kan inte gå tillbaka till skolan, jag vill byta linje. Mamma svarade, men Emil, döm nu inte för snabbt. Gå i alla fall klart den här veckan och trivs du inte efter det så lovar jag att hjälpa dig att byta linje. Så jag lyssnade på min kloka mamma och gick till skolan dagen efter. Jag gick veckan ut och jag gick alla 3 åren. För det visade sig vara fantastiska människor och gymnasietiden blev några av mitt livs roligaste år. På estetmusik var det ingen som dömde. Man fick vara som man ville. Jag hade nog tagit husan kunna komma som pepparkaksgubbe en tisdag i november. Alla var annorlunda men alla var bra. Jag vågar till och med sjunga framför folk, spela teater och jag är helt övertygad om att dessa tre år var med och formade mig till den jag är idag. Jag tänker ofta på att jag höll på att göra ett av mitt livs största misstag bara för att jag dömde människor alldeles för snabbt. Det har lett till att jag är väldigt försiktig med att döma människor för fort och det har jag mamma att tacka för. Och därför ska min mamma få välja nästa låt som ni ska få lyssna på nu.
As we forget how fragile we are, on and on the rain will say how fragile we are.
Efter studenten fortsatte lite av vilsenheten. Jag hade ingen aning om vad jag ville göra med mitt liv. Jag jobbade på en snabbmatsrestaurang, som däcksman på en turbåt i Luleå skärgård. Jag jobbade på psyket med folk som har begått hemska brott. Jag jobbade som diskare och servitör och på två olika ICA-butiker. Men jag hittade aldrig något jag riktigt brann för. En dag vaknade jag upp och fick för mig att nu jädrar ska jag filma och dokumentera min dag precis som pappa hade filmat min och mina syskons uppväxt. Så jag filmar min dag och med hjälp av en kompis som också heter Emil så laddar vi ner ett redigeringsprogram och klipper videon. Redigeringsprogrammet var lika lätt att förstå som kinesiska för mig, men sakta men säkert fick vi till slut ihop en video som jag laddade upp på YouTube. Det här är en fantastisk video, tänkte jag, och det här kommer folk tycka är kul. Det är en skitdålig video, men den ligger fortfarande kvar på min kanal eftersom att det var den allra första videon jag la upp. Trots att videon hade ungefär noll visningar väldigt länge och det visade sig att det skulle dröja lång tid, drygt 2 år innan någon ens hittade till min kanal, så kände jag för första gången att det väcktes något i mig. Jag hade hittat min passion i livet, att dokumentera i videoformat. Men det här var ju bara en hobby som jag inte kunde tjäna pengar på. Jag förstod att jag även måste hitta ett jobb som jag gillar. Jag får tips om en utbildning i Piteå som heter Digital Strateg. Företagen i Piteå behövde fler kunniga människor inom den digitala världen. Jag tänkte att det kunde vara perfekt för mig att lära mig mer om videoskapande och hur folk fungerar online. Jag trivdes väldigt bra och sista halvåret i utbildningen skulle ägnas åt ett valfritt examensarbete inom det digitala. Jag tänkte direkt, här kommer min enda chans att få betalt, alltså i form av studielån, för att jobba med YouTube. Jag döpte mitt projekt till hur man får 10 000 prenumeranter. Vilket var lite kaxigt då jag för tillfället hade under 1 000 prenumeranter, men jag ville sälja in det till skolledningen. Jag minns hur jag går in i ett rum och ska pitcha projektet för ledningsgruppen. Jag berättar att jag vill forska kring vad som gör en video viral, som till exempel färgerna i en thumbnail, titlar, intron, sökmotorsoptimering och hur man hittar och skapar trender. Men mitt projekt sågades helt. Jag fick höra saker som, det här är en yrkeshögskoleutbildning och om du inte lyckas med det här momentet så är utbildningen förgäves. Jag blev till sist så irriterad att jag sa, så jag ska göra en app om hemorrojder bara för att ni ska bli nöjda. Då skrattade en av dem till. Jag fick avslag på YouTube-idén och minns att jag lämnade rummet lite ledsen. Men samtidigt tändes en liten låga inom mig. En känsla av att jag skulle göra allt i min makt för att motbevisa dem. Istället för min ursprungliga idé fick jag ordbajsa ihop att jag skulle göra ett projekt på ett datacenter, men istället jobbade jag i tysthet med min YouTube-kanal. Jag satt i min källarlägenhet i centrala Piteå och jobbade från tidiga morgnar till sena nätter och gjorde i princip ingenting annat under ett halvår än att lära mig om YouTube och videoskapande. När 6 månader hade gått och jag skulle presentera mitt examensarbete så valde jag, trots det tidigare avslaget, att presentera min YouTube-idé, hur man får 10 000 prenumeranter. Men nu hade jag inte längre 10 000 prenumeranter. Jag hade 34 000. Idag är kanalen en av Sveriges största, med över 500 000 prenumeranter, och i mitt produktionsbolag jobbar idag 4 heltidsanställda proffs. Sen har det aldrig varit något för mig att vara långsint, sur eller inte förlåta. Det är helt värdelöst. Men att få motbevisa dem som inte trodde på mig var den bästa form av väldigskärten jag kunde ha fått. Jag älskar mitt jobb. Jag får resa land och rike, träffa fantastiska människor och göra stora produktioner tillsammans med mitt team från lilla Piteå, vilket jag är så oerhört tacksam för. Vi jobbar med olika videokoncept, som till exempel Hansius flyttar in, där jag flyttar in hos kända svenskar. På sidan om det får jag äran att göra roliga tv-program och en podcast. Men jag vet att jag jobbar alldeles för mycket. Jag reser mycket i mitt jobb och min fantastiska sambo Josefin får ta ett extra stort lass med vår familj i Piteå. Jag har stor respekt för den berömda väggen, då jag har sett på nära håll vad den kan göra med människor. Min största varningsflagga kom för flera år sedan när jag kom hem till min källarlägenhet efter en arbetsresa i Stockholm. Jag kommer fram till min dörr och tar fram mitt bankkort som jag såklart inte får in i nyckelhålet. Efter en lång stund inser jag att just det fasen, vad trög jag är. Jag måste ha mitt företagskort. Så jag tar fram mitt företagskort och det funkar naturligtvis inte heller. Jag tror jag tog ledigt dagen efter. Året är 2015. Jag är 20 år, jag har långt hår och gika kläder på mig och jag har precis jobbat klart för dagen. Jag sätter mig i mina föräldrars Volvo som jag har fått låna för att ta mig till och från jobbet. Bildörren stängs igen, jag är ensam och allt brus runt omkring mig är borta. Jag älskar vanligtvis stunder i bilen. Bilar är mina mobila trygga hem där jag kan få vara i fred, men inte den här gången. Något känns fel. En märklig känsla kommer krypandes från magen och jag känner hur mina ögon tåras. Det smyger liksom upp och kommer till sist ut ur mig. Ett ljud av gråt. Jag minns att jag tänker, vad i helsike? Skakar på mig, lägger i backen och kör ut från parkeringen. Jag fortsätter köra, men hinner kanske bara 400 meter och där bryter jag ihop fullständigt. Nu gråter jag så mycket att jag måste vika av vägen och stanna bilen. Genom hela min storgråt säger jag högt om och om igen. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Jag förstår verkligen ingenting. Jag är 20 år och det är klart att bara det i sig kan vara jobbigt som det är. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra med mitt liv. Jag trivs helt okej på ICA, men det är inte mitt drömjobb. Jag har en flickvän som snart ska dumpa mig, men det vet jag ingenting om just nu. Så varför? Varför är jag så fruktansvärt ledsen? Jag slutar till slut gråta och åker hem. Jag säger ingenting till mamma eller pappa eller mina syskon. Och det känns bara som något väldigt märkligt inträffat och jag går och lägger mig. Men det här visar sig bara vara början. Varje jäkla gång som jag kör bil hem från jobbet på ICA i Bershka så bestämmer sig min hjärna för att bryta ihop fullständigt. Och gång på gång så minns jag att jag gråter och mellan tårarna snyftar. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Ibland så boxade jag mig själv i ansiktet för att försöka komma ur det. Men boxningsmetoden funkade aldrig så bra. Det jag kände och upplevde i Volvon är väldigt svårt att beskriva. Men jag ska göra mitt bästa för att försöka sätta ord på det. Det var precis som att någon la ett mörkt täcke över mig. Och allt, precis allt, kändes hopplöst. Jag mådde så fruktansvärt dåligt och bara tanken på att släppa in någon i mörkret under täcket var helt otänkbart. Jag kände mig helt ensam på jordens mörkaste plats. Gråtattacken efter jobbet fortsatte och varje gång jag svängde upp på uppfarten så kollade jag mig noggrant i backspegeln för att se så att rödheten i mina ögon försvunnit. Till slut låg inte det här mörka täcket över mig bara i Volvon på väg hem från jobbet. Det var konstant. From the woods of Glenbower to the river Desor, from the arms of my mother to the land ever pure, all I have to remember is the pride that I felt. Round the park in Canada, where the boys never knelt, they'd go raring and tearing and fighting for love, for the land they call Killa, and the Lord up above Killa, la 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 la, for the green and the white I adore. Bury me with my hurley by the river Desor. Jag vet att mamma och pappa har pratat med oss om depression vid middagsbordet någon gång och sagt saker som: depression kan drabba vem som helst, när som helst. Och visst lovar ni att ni kommer till oss om ni mår dåligt? Jag och mina syskon nickade alltid. Och nu var jag precis där, mitt i depressionen. Innerst inne visste jag att jag måste berätta, men jag kunde inte. Det kändes helt omöjligt. Det kändes som att jag bara inbillade mig, att jag var svag och fjantig. Sen så har jag alltid känt att jag vill lida i fred. När jag var liten och cyklade och slog pungen i cykelramen så var det värsta jag visste när en kompis frågade: "Åh, hur gick det?" Jag ville bara lägga mig i närmsta dike i fosterställning och fundera över om jag skulle adoptera en pojke eller flicka i framtiden, nu när mina pungkulor ändå var ett minne blott. Samma känsla är det idag om jag blir sjuk eller ledsen. Då vill jag bara vara i fred. Jag hatar känslan av att någon tycker synd om mig. Plus att jag inte vill oroa mina nära och kära i onödan. Så var det även där i mörkret under täcket. Dumt nog bestämde jag mig för att hålla allt länge för mig själv, tills att det inte gick längre. Efter många sömnlösa nätter, gråt och hopplöshet bestämde jag mig till slut för att söka vård. Vi sitter i samma bil. Det finns ett klipp på mig från 2021 som spridits flera gånger på sociala medier. I det klippet säger jag så här:
det är lite märkligt med den här filmen, för att jag tror att depressionens ansikte ser inte ut så här som den porträtteras i det här avsnittet. Utan depressionens ansikte då ser ut typ så här. Nu mår jag bra och jag är så jäkla tacksam för det. Men de som är deprimerade, de flesta märker man inte ens av. För det är glada, spralliga prickar som man aldrig tror skulle vara ledsen eller deprimerade. Och sen, man behöver inte ha en anledning att må dåligt. Man kan må dåligt bara för att hjärnan är ett asshole ibland och bara bestämmer sig för att man ska må dåligt.
Jag har aldrig pratat om min psykiska ohälsa tidigare på min YouTube-kanal. Men jag tror att det där klippet blev så stort eftersom jag utan att säga det högt pratade från egna erfarenheter. De där erfarenheterna, som till exempel från den där läkarmottagningen som jag till sist kom fram till när jag sökte vård. Jag minns när jag stod där framför läkaren, eller stod, Jag vandrade fram och tillbaka i det trånga rummet. Jag kunde inte stå stilla. Jag bara grät och till slut fick jag inte ur mig fler ord, så han fick ta över samtalet. Han frågar om jag har självmordstankar. Jag svarar nej. Han rekommenderar mig mediciner, två olika. En som man tar kontinuerligt och en som man tar vid behov när det är som allra värst. Jag berättar för honom att jag inte är intresserad av medicin. Jag vill hellre prata med någon, något proffs. Han råder mig i alla fall att hämta ut tabletter och jag går med på det, samtidigt som han säger att han ska ställa mig i kö för att få prata med en psykolog. Det här var 11 år sedan. Jag var 20 år, idag är jag 31 och jag står fortfarande i kö. Den tanken gör mig så fruktansvärt arg. If I go a million miles away, I'd write a letter each and every day. I know that nothing can ever change the love I have for you. Eftersom jag är en sån som vill lida i fred, hade jag bestämt mig för att inte berätta om min psykiska ohälsa och därför gömt tabletterna i min garderob. Men en dag hittade mamma dem. Min första tanke var att, oj, vad orolig mamma kommer bli nu. Nu har jag förstört hennes sinnesfrid och lugn. I efterhand hör jag hur dumt det låter. Om man lider av psykisk ohälsa så ska man aldrig försöka lida i fred. Utan man ska samla mod och berätta för folk man litar på i sin närhet. För helt plötsligt så bar inte jag 100% av eländet. Jag bar 50% och den andra halvan bar min mamma. När jag sen lät henne berätta för pappa så bar han en tredjedel, mamma den andra och jag den tredje. Min pappa sa, jag och mamma fångar dig alltid. Och det gjorde de. De hjälpte mig att hitta ett proffs att prata med och de höll koll på mig och det är jag tacksam över. Men jag tänker ofta på vad som händer med de som inte är så lyckligt lottade. De som inte har någon som fångar dem. De som precis som mig satsade all energi på att våga söka vård men sen hamnade i en åratal lång vårdkö utan att någonsin bli uppringda tillbaka. Vad händer med de som lyckas hålla det hemligt? Den otäckaste av alla tankar som skymtar förbi mig är hur många personer som tagit självmord stod i en vårdkö i väntan på att prata med någon. Och vad hade hänt med mig om jag hade lyckats hålla det hemligt? I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty, and half the world away, half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. En gång besökte jag några bekanta i ett villaområde i Piteå. De hade precis köpt ett suterränghus och de visade oss runt. Jag var otroligt imponerad av huset och havsutsikten över mitt vackra Piteå. Pappa tittade på mig och såg att jag drömde mig bort och frågade, ska du ha ett sånt här hus någon gång, Emil? Jag svarade att det hade ju varit en dröm. Men inom mig tänkte jag direkt, det kommer ju aldrig gå. Jag har ju psykisk ohälsa, oro och till och med tinnitus. Jag kommer aldrig fixa att köpa ett hus. Samtidigt kände jag lite av den där lågan tändas igen. Den där lågan som jag kände när jag fick avslag på mitt examensarbete. Lågan som säger, det ska jag fan visste. Jag ska motbevisa mina idiotiska tankar och demoner. Några år senare köpte jag ett nästan identiskt hus. På samma kvarter, en gata upp, med havsutsikt över mitt vackra Piteå. I det huset bor min sambo Josefin, som har så lite oro i kroppen att om det fanns en orosmätare hade den stått på 0,00 om man testade den på henne. Hon är stark, tuff och min klippa. I huset bor även min hund Milo. Han som jag nästan inte skaffade av samma anledning som huset. Av rädsla att inte fixa det. Milo, som de gångerna jag trillat tillbaka i ångest och oro, lägger sig tryggt mot mig i sängen och aldrig lämnar min sida. I huset bor även två små tvillingar, min son Leo och min dotter Lilly. Treåringarna som vänder vårt hus upp och ner, som lever i nuet och inte oroar sig för framtiden. Leo och Lilly som inte vet att varje gång de säger pappa så blir alldeles varm inombords. Leo och Lilly som ännu inte förstår att varje gång de säger jag älskar dig pappa så känner jag mig rikast i världen. Och att allt jobbigt ändå har varit värt det. Mitt livsprojekt är idag att inte spilla över min oro på mina barn och det har jag helt rätt sambo för. Idag mår jag mycket bättre, men jag har stor respekt för att den psykiska ohälsan lurar runt hörnet och jag jobbar med att mota den varje dag på ett eller annat sätt. Om du mår dåligt så vill jag att du ska veta att det är okej. Det finns hjälp att få och lova mig att göra följande. 1. Inse att det inte är ditt fel. Din hjärna är ett arsle just nu och det kommer gå över. 2. Prata med dina nära och kära och be dem om hjälp att söka vård. 3. Om du inte har några nära och kära, sök vård. Du fixar det här. Jag heter Emil Hansius. Jag är en pappa, sambo, youtuber och ibland är min hjärna fortfarande ett asshole. That's life. Thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, P.S. Jag kan än idag peka ut på en karta exakt vart det hände. Platsen där jag fick köra bilen av vägen och inte kunde sluta gråta.
Producent Lisa Garin, tekniker Mats Kjellqvist och slutmix Lisa Abrahamsson. 2020 sommarpratade den då största svenska youtubern Therese Lindgren.
Hon som jag hoppas är en psykiatriker säger att alla oroar sig. Alla ska känna oro, annars är man död. Målet med den behandling hon ska ge mig går inte ut på att ta bort oron, utan på att minska ner den till någon slags normal nivå så att den inte tar över min vardag. Du behöver verktyg för att hantera din oro, avslutar hon och skickar med mig en läxa till nästa gång. Jag ska göra en lista på allt som oroar mig. Vet inte om hon förväntar sig en handskriven lapp, en anteckning i mobilen, om jag ska skriva ner allt i ett Word-dokument och skriva ut på A4-papper eller komma ihåg i huvudet. Det sa hon aldrig. Men det lutar åt Word-dokumentet. Redan nu vet jag att min lista kommer bli lång. För lång. Jag var inte så här förut. Varför har det blivit så här?
Sök på Sommar i P1 med Therese Lindgren.